I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants.
Käftsmällspodden, en podcast om fighting med Christian Dogar,
CM Andersson
och Andres Viracha.
Och idag har vi med oss mannen som förenar tre kontinenter: Sydafrika, nej, Sydamerika, Nordafrika och Europa, nämligen Murad Moreno.
Yes, tack så mycket. Kul att vara här som vanligt alltid.
Kärt återseende.
Samma sköna gäng.
Ja. Och alltid en snubbig
intro.
Det går inte att köra ett perfekt intro för mig när kameran börjar vara här.
Är det så?
Ja, vi
det
börjar köra bild. Ja. Nej, jag vet inte. Det blir, men det ska vara med. Ingenting ska vara perfekt i alla fall.
Precis som Käftsmällspodden.
Ja, ja, det är lite det skitigt och sådär. Mora, du är här, du är produktiv. Du är alltid igång när det är fight week liksom, ja, överallt. Vad har du varit nu innan du kommer hit? Vilka ställen var på den här veckan?
Jag var hemma och pissade, om jag ska vara ärlig. Jag har druckit fett med vatten och har en del kvar, så det är väl det jag gör nu. Fryser som fan också, jag man.
Är det sant?
Ja, ja, men det blir så när man dricker mycket vatten. Mm. Man fryser, man är på väg ner i vikt, man har klippt alla kolhydrater och sådär. Så
men
ja,
hur många kilo när du ska skölja ur här nu då, liksom?
Alltså i morse var det väl 4, så jag ligger ganska bra till skulle jag säga, om man jämför med många andra.
Wow.
Så att ja, nu är det snart dags, så att ja, det ska bli otroligt skönt. Det är 3 fighter, det är först klara vikten, sen är det stairdownen med motståndaren och sen själva matchen. Så jag delar upp det så.
Mental träning också?
Ja, men det är ju med min dagliga träning hela tiden. Men de stegen ser som de 3 fighterna egentligen. Första invägningen, sen stairdownen med motståndaren och sen själva matchen som är den viktigaste delen. Och efter varje steg som jag klarar så får jag mer energi till att köra det sista steget då, som egentligen fighten.
När går du in i mode liksom? När går du in i...
Jag har redan gått in i mode skulle jag säga. Redan gått in i mode redan sen egentligen förra veckan. Men du vet, det är en berg- och dalbana som man alltid har med sina känslor. Det gäller att styra dem, det gäller att inte bli övertaggad. Det gäller att inte vara för lugn. Så att där jobbar jag mycket mentalt för att egentligen kunna hantera mina situationer. Och det är som sagt, jag har tävlat mycket innan. Det är en fight som vilken fight som helst som jag har gått. Och jag har gjort jobbet och är mer än redo. Så nu är det bara egentligen testet kvar. Mer än så kan man inte göra.
Hur känner du inför den här fighten och känslomässigt? För sist så kände du revanschsugen. Du säger det att det är olika känslor varje gång liksom.
Alltså jag skulle säga att för min del, varje match är otroligt viktig. Så att varje match är en chans att kunna göra en revansch för sig själv. Och egentligen komma in och prestera på topp. Och verkligen ge allt. Så att varje match är viktig. Den här matchen är lika viktig som vilken match jag än har gått. Och jag har förberett mig lika hårt för alla matcher som jag har gått till den här matchen. Så att det är alltid samma berg- och dalbana inför varje match. Känslorna går upp och ner. Adrenalinruset kommer och går. Man tänker hur ska det gå? Hur kommer han vara där inne? Hur kommer jag? Och du vet, det är sådana tankar som kommer inför en fight. Men eftersom man har gjort det så många gånger så vet man att det här är normalt. Det är så här det kommer vara. Och det är bara att lära sig hantera känslorna. Så att det är väl inte mer än så.
Och när du så här, visualiserar du?
Ja, verkligen. Ja. Absolut.
Jag vet att många som visualiserar, de släpper inte ens in förlust eller motgång i sin visualisation. Gör du det? Eller hur fungerar det för dig?
Det är lite till och från. Det är lite till och från. Jag försöker ju verkligen, alltså jag försöker inte att gå på för mycket känslor som jag känner. För att de här känslorna kan lura dig. Du kan känna dig som en vinnare, men sen kan det vara så att matchen inte utspelar sig så. Så att det gäller att ta de här känslorna på inte så stort allvar, utan hela tiden egentligen var ganska kritisk mot dig själv så att du inte underskattar honom, så att du hela tiden bibehåller fokus med mera. Men jag ser mig alltid som en vinnare under matcherna. jag försöker alltid hitta ett sätt där jag lär mig att hitta styrka, hitta fokus, hitta tillbaks till ett avslut eller ett sätt som gör att jag kan vinna. Så att jag ser mig i alla fall alltid som en vinnare under fighterna. Sen självklart så är det viktigt också att sätta sig själv i mentalt jobbiga situationer, som att du kan bli nedtagen, kanske inte kommer upp, att du sätter i de situationer så att det blir lättare när det väl händer under fight. Så jag skulle säga att jag har satt mig i olika typer av situationer, men sen är det svårt att sätta sig i vissa situationer om man inte blir lagda i dem under träning eller under tidigare matcher. Men som sagt, det är tunna handskar, allt kan hända där, så det gäller verkligen att vara förberedd på allting och inte underskatta någon, för att alla som dyker upp där i buren är ju verkligen kapabla för att vinna. Den här motståndaren som jag kör mot är en väldigt duktig kille, han kommer från två egentligen tidigare vinster mot två duktiga, tuffa motståndare, så det är en kille som man måste ta på största allvar, och som jag gör egentligen, har inte underskattat honom på något sätt, men jag har en bra känsla i alla fall inför den här fighten, ska jag säga.
Vi kan hoppa tillbaka lite till senaste fight. För där sa du i intervjun att du inte var riktigt nöjd. Du sa det, jag tycker inte att jag presterade på en gång direkt eftersom du ville. Du sa att du fick, som jag uppfattade, tänka om lite, för han slog hårdare än vad du trodde. Du kände direkt, om jag står bara och kör på det här. Så där fick du känna det, att där fick du tänka om? Eller var det samma...
Alltså jag skulle vilja säga att under den fighten, jag hade ju kollat på hans matcher innan, jag såg att han är en person som jagar väldigt mycket, han försöker hitta avslut, han är väldigt aggressiv, så där hade jag redan en plan redan i huvudet hur jag skulle fightas mot honom. Jag trodde inte däremot att han skulle slå så hårt, men ibland är det så, du märker av det i buren, och det gjorde bara egentligen att jag blev mer uppmärksam, var mer närvarande, var mer egentligen fokuserad på att inte bli träffad utav honom och att röra mig hela tiden. Så att jag skulle säga att i den aspekten under den matchen så fick det mig att bli ännu mer egentligen fokuserad, ännu mer koncentrerad på de här uppgifterna som jag verkligen måste ta på största allvar. Skulle jag inte ha gjort det, så skulle det kunna sluta med att jag skulle kunna bli knockad. Så det är väl sådana saker och ting som man lär sig under fighten, och där har jag en ganska bra sak som jag är van vid att egentligen kunna hantera från boxningen, att när jag väl blir träffad, då är det som att jag hör en röst i mig själv som säger, Morat, lugn, fokus nu, fokus, var med på vad som kan komma, Det är som att jag hör en röst inombords mig, säger till mig, ta tag mig i kragen och verkligen säger till mig, lugn, fokus, för att inte jag ska gå och göra några dumma misstag. Så det är en förmåga som har kommit med åren, skulle jag säga.
Det där är ju, alltså det är någonting i din hjärna där som faktiskt är annorlunda mot väldigt många andra människor och också många andra fighters. För jag satt och kommenterade amatörligan, så här, svenska amatörligan i helgen. Och då sitter jag där och då ser jag folk som fightas för första gången, för tredje gången och sådär. Och de känner inte riktigt sig själva i buren. Och jag kunde se vissa komma in och bli träffade hårt tidigt. Och så fick de, då liksom kopplas det på någonting i deras hjärna. Och vissa hade den här retreat. Att bara, nej, det gör för ont, vet. Jag backar, och så blir det bara värre. Det blir bara värre. Killen som slår får bara mer och mer energi, bam, bam, bam. Och jag tror att den, alltså, reaktionen är supernaturlig och händer även liksom på högre nivåer. Mm. Men det är också väldigt intressant att när du kliver in och blir förvånad och bara, jävla vad hårt han slår, då blir det en teknisk anpassning för dig. Att bara, okej, jag ska hålla mig lugn och jag ska köra mer in, papapap, ut. Mm-mm. In, papapap, ut. Och det tror jag är så här, jag tror det är någonting sällsynt faktiskt.
Det är någonting som har kommit mycket med åren. Som sagt, jag har gått mycket boxningsmatcher och där fick du egentligen, där var det bara slag mot huvud och kropp. Och egentligen där var du tvungen att kunna lära dig att hantera, för att möter en kille där som är bättre än dig så är det svårt egentligen att vinna, skulle jag säga. För då har bara händerna att kunna använda. Så man måste ge sig själv lite varningssignaler för att inte gå in i onödiga krig, skulle jag säga. För att hela tiden vara den smarta, skulle jag säga. För det är som sagt, MMA är en tuff sport, det är tunna handskar, vi vill inte hamna på någon highlight-video där du blir knockad, och då gäller det verkligen att ta sig själv kring kragen och verkligen visa att man menar allvar och göra de sakerna som man behöver göra under fighten. Och jag ska inte säga att det är inte lätt, det har ju kommit med mycket, många års erfarenhet, mycket utav mental träning, allt, och det är någonting som jag kontinuerligt gör för att hela tiden bibehålla det här lugnet. För det är som sagt, det är alltid en kamp mot sig själv, och det gäller hela tiden att kunna hantera sitt lugn, och det är lättare sagt än gjort. Vissa sparringar kanske inte man har sitt lugn, då finns det inte där, Men i match vet att det är så otroligt viktigt, så du ser till verkligen att hitta ditt lugn där och då. För det är bara det som kommer gynna dig. Det är det enda du kan förlita dig på. Du kan inte förlita dig på någonting annat. Det är bara egentligen din prestation där inne. Så det gäller verkligen att ta det på största allvar. Och för mig, varje match betyder så pass mycket. Så jag försöker att göra de egentligen förändringarna som behövs för att jag kan prestera där. Och är det så att jag måste ta tag i mig själv och ta tag i mitt humör med mera under fight, då kommer jag vara villig att göra det. För mig, allt handlar bara om att vinna. Det är bara det jag jagar efter. Vinst, vinst, vinst.
Man ska ju säga det. Schönbeck, eller Schönback, vad heter han egentligen, din förra motståndare?
Skånbeck.
Skånback. Skånbeck, okej. Okay. Ja, de överklagade väl det här beslutet på din vinst. Ja. Och jag var ju tvungen att kolla fighten då igen. Och jag kollade den och jag tycker att första ronden var jämn, men jag tycker den vann du. För att du var ju med och började äta på benen på en gång och började sparka på benen. Sen andra ronden tycker jag du vann solklart. Och sen tredje ronden då han tog ner det. Ja visst, han tog ner det, men samtidigt var det så effektiv grappling. Han låg ju och försökte en submission på dig som han inte lyckades med, utan du kom upp istället. Så jag tyckte nog att du vann den fighten. Men vad tycker du överlag, Morad, om att överklaga alltså sådana här beslut bara som inte är så mycket att diskutera egentligen?
Alltså jag skulle säga såhär, jag som har tävlat en hel del, man har varit i många jämna matcher där man till exempel känner att ah, fan, den skulle jag ha haft. Men som sagt, det är bara att gilla läget, som sagt. Don't leave it to the judges, som man brukar säga. Alltså, har du lämnat det till domslutet, då får du skylla dig själv, för då kan det gå åt vilket håll som helst. Jag har också varit med om vissa domslut där jag själv känner att fan, jag borde ha vunnit. Och då har man inte fått domslutet. Men det är inte så mycket mer att göra. Som sagt, man får bara gilla läget. Det är ändå upp till en också att försöka avsluta matchen. Lyckas man inte göra det, så kan det gå åt vilket håll som helst. Och det har man ju sett på UFC. Var det många jämna matcher. Vissa matcher som jag tycker är såklart till den andra, men den andra vunnit. Som sagt, när man lämnar till domarna så kan det gå åt vilket håll som helst. Som sagt.
Mm. Ja, det är så skumt att vi har liksom ett boxningssystem egentligen som vi bedömer matcherna från. Det är med 10-9 och sen, ja, effektiv this, effektiv that, ja, i den här ordningen.
Och sen är det så olika. Alla domare dömer olika. Vissa domare kanske är mer grappling, brottningsinspirerade och gillar mer den biten, och då kommer de att döma åt det hållet mer. En annan kanske stående. Så att det är från domare till domare. Det är oftast någonting som man aldrig vet när man går upp där i buren. Så att
Nej. Och det är så här, vad är mest effektivt? Tre slag på 50% eller ett slag på 150%. Det är jättesvårt att liksom bara bedöma aktivitet mot
styrka. Ja, men det också beror på liksom det, om du låter när du utdelar det slaget och den andra låkar lycka till, tycker domaren att det var en effektiv träff ibland också? För det är många gånger man ser slag som bara, jag upplevde att du i din senaste fight kom undan, du rullade med många slag, att det var handskarna lite som puttade dig ibland.
Jag tyckte inte att han träffade riktigt rent, men nej, vissa träffar kom ju, men det var inte riktigt rena slag. Man såg inte det, och det tycker jag inte heller när man kollar på matchen efteråt. Sen är det alltid en känsla som man har under matchen att det här var en jämn match, men efteråt så tyckte jag att jag såg saker och ting som jag inte kände just där och då, och det är väl ofta så när det är en match. När det är en match kan det alltid gå åt vilket håll som helst, så är det alltid.
Jämnt och jämnt, jag håller med Christian, jag tycker att du vann.
Ja, jag tyckte, för det var som också CM sa, när sen i två andra runder, men du började ju blitza mot honom, då började du pressa honom, varje gång så kontrar genom att pusha honom tillbaka, du gav inte honom utrymme. Så att han gjorde ju inte särskilt mycket. Det var ju du som cirkulerade och höll det på hans utsida där när han kom för nära, och så var det bara på. För jag frågar om är det samma i hörnan nu? För sist hade du Altan, Omar och Tobbe.
Det kommer eventuellt vara en liten ändring där. Jag kommer eventuellt ta med min boxningstränare också.
Hur många får man ha i hörnan?
Tre.
Tre, va?
Oj.
Tre,
ja.
Jag tänkte på när du var här sist också, då pratade du om hur de coachade dig olika. Och det är en grej som är lite intressant att höra. Du pratade om att Altan var den som alltså var mentalt peppade dig lite. Om man lyssnar på fighten, och så pratade du också om att Omar var den som kommer taktiska. Mm. Och lyssnar man på fighten så hör man ju faktiskt hur Omar skriker lugnt och i tillfälle slå i kroppen, säger han, när du är nedtagen på slutet. Och Altan istället hela tiden, släpp inte armen, släpp inte armen, vad du än gör, släpp inte armen. Och där hörde man ju det där coachandet, hur pass bra utvecklat det var. Är det någonting som ni jobbar med på, det här med coachandet och det verbala, eller funkar det som det gör, eller är det något som ständigt utvecklas?
Jag skulle säga att jag har väl haft dem i min hörna väldigt länge och haft egentligen dialogen med dem alltid inför varje fight. Det känns som att varje fight som jag går så får jag påminna dem. Men det är inte för att de inte vet, utan det är mer för att jag vill känna en säkerhet för mig själv. Att okej, jag är i trygga händer. De vet exakt vad det går, vad vi ska göra med mera. Så att det är väl egentligen mer den aspekten. Så jag brukar alltid ta en liten flashdown med dem egentligen. Kort in på matchen. Berätta vilka olika roller som är, hur jag vill ha instruktionerna, att jag vill höra om tiden med mera, så att jag vet hur hårt jag ska pressa mig under ringpausen. Berätta gärna, har jag vunnit ronden, har jag inte vunnit ronden, var ärliga, så att jag vet egentligen om jag ska börja pressa mer eller om jag kan fortsätta göra det jag gör egentligen. Så att jag gillar att ha de indikationerna egentligen, för att hela tiden ha koll på hur det ser ut. Om jag måste lägga in en extra växel, ja, men då hjälper allt han mig mentalt i det taktiska bitar, då Oma kommer med bra med tips, råd med mera. Men jag gillar egentligen att ha båda egentligen aspekterna, skulle jag säga. För där inne, du vet, det är redan så mycket känslor som redan dyker upp. Det är publik som skriker, det är press från dig själv, det är många saker och ting man tänker på. I hela det där kaoset så ska du bara försöka hitta ditt lugn och ditt fokus och kunna prestera. Och därför tycker jag att det är bra, om det går bra, att ha en lugn röst bakom sig. Som hela tiden säger, okej, det här gör du bra, undvik gör det här, men fortsätt göra det här. Det gör att du per automatik bara kan ta del av den informationen och bara implementera den och fortsätta göra samma sak. Däremot om du ligger under, är det lite annorlunda, skulle jag säga.
Vad sitter ni med för frågor, grabbar?
Jag har fått lite frågor från Instagram. Frågor, ja. Linus undrar, vilken klubb kör du när du ändå pratar om tränare?
Ja, jag kör på Pancras Gym.
Får jag ställa en fråga där nu när du säger det? Nu har ju, om jag förstått det rätt, Nico har ju tagit och stuckit iväg. Musoke, vad heter han det? Och är det kraft de har dragit upp? Hur påverkar det dig på något sätt gällande träningspartners och sånt här? Är det sådana som du har haft i din närhet som du tränar med som kanske har följt med dit, om man säger så?
Alltså vissa, jag skulle säga mer utav de lättare killarna i lättare viktklasser, det är väl de som har gått dit. Men de andra lite tyngre 77 kilos killarna uppåt då, de är kvar. Så det skulle jag säga har inte påverkat.
Ni är, är ni på Berserk nu eller?
Ja, men det stämmer. Det stämmer. Vi är där på dagarna och på Olympia på kvällarna.
Ja, just det, på Olympia.
Yes.
Ah, just det.
Så det stämmer. Ah. På dagarna Berserk och Olympia på kvällarna.
Mm. Ta en till.
Okay. Linus hade rätt många frågor. Han undrar hur många amatörmatcher du har gått.
Jag har gått totalt 8 amatörmatcher. Och jag räcker på 7-1. Däremot förlusten... den kommer jag aldrig acceptera, eftersom jag blev diskad för att jag knäkillade mot kroppen. Han hade ett knä nere på marken. Tills dess var det väldigt jämnt.
Mm. Och proffskarriären är 3-1.
Yes.
Och boxning typ 30 matcher, eller?
Ja, boxning ungefär 30 matcher. Och det är väl blandat, skulle jag säga. Kanske 23-7, det är någonstans rekord.
Wow. Nu vet jag att Sverige är så här sunkigt när det handlar om att vara proffs. Men du hade aldrig proffsdrömmar om boxning?
Jo, absolut. Det var ju tanken egentligen. Hjärtat har ju alltid varit starkt för just boxning. Men just svensk boxning, tyvärr, det finns inte så många MMA-galer. Många utav deras idrottsmän som vill tävla måste själv betala för att få tävla. Och vissa vet jag till och med har betalat för att få hit motståndarna, betala deras flyg med mera. Och du hör ju själv hur det låter. Inte. Det funkar inte, tyvärr.
Apropå det, så var det med MMA, men det är ändrat nu. Vi ser det så.
Amatörer med MMA, ja.
Ja, nu är det gratis. Är det
gratis.
Tack vare vår MMA-förbund.
Men vet du om det alltid kommer att vara så, eller är det bara nu?
Ja, tills vidare.
Ja,
det var på grund av corona. Många klubbar har gått på knä och sådär. Precis.
Det är kul.
Det är jättebra. Det borde ju alltid vara så, tycker jag. Så det är härligt. Bra nyheter.
Verkligen, verkligen.
Linus har en till fråga. Han vill veta hur en vanlig träningsvecka ser ut för dig.
Vanlig träningsvecka ser ut att det är ungefär mellan 5-8 pass, skulle jag säga. Det är någonstans ungefär. Och kollar man inför match är det väl mellan 9-12 ungefär. Det är väl en vanlig träningsvecka. Där det är mycket fokus på träning, utveckling, pressa sig själv till max. Sparring ungefär en gång i veckan, skulle jag säga. Där vill vissa att man ska köra mer. Men jag har lärt mig från boxningen att en gång i veckan är det som är bra. Då kan du bibehålla ditt fokus. Då kan du ha kvalitet på din sparring. Så det är väl egentligen så som jag gillar det, att sparras. Och alla människor är olika, det gäller bara att hitta det sättet som passar dig.
Och ni har inte sparras? Nej. CM?
Nej, jag tror inte det. Ja.
Söndagar är fortfarande...
Nej, jag tror att vi kör lite olika tider. Du brukar vara där med på dagtid, va?
Kan stämma, stämma.
Ja. Och jag är ju där i pyjamas och håller på att kramas med Gineke. Och det är mor att inte på
sig. Jag gillar inte det heller, pyjamas. Men jag har kört lite faktiskt med Gineke. Jag har en Gineke hemma.
Ja.
En vit Gineke som var jävligt snygg första gången. Nu är den fucked. Ja. Jag skojar inte heller. Jag vågar knappt ta på mig den längre. Den är så förstörd.
Ja, de blir sunkliga alltså. De vita Gineke.
På riktigt, Linus, vilken jävla legend. Skicka honom en käftsmällspods t-shirt om man inte har någon.
Ja, han har ställt typ 4-5 frågor.
Har han fler?
Christopher Bayo. Han ställer en fråga. Vilken rond kommer avslutet?
Vilken rond kommer avslutet? Jag vet faktiskt inte. Jag själv visualiserat. Jag själv sett vissa sätt som jag avslutar honom på. Faktiskt. Det är en sekvens som har dykt upp i huvudet. Det avslutar honom med vänsterkrok. Och sen får han en skada i ögat så han typ knappt ser. Då fortsätter jag bara peppra på. Och jag ser att det kommer nog hända i andra ronden. Är det min känsla. Men som sagt, det är fortfarande bara känslor. Man ska inte ta dem på för stort allvar heller. Utan
men det här känner jag igen. Har inte du haft sådana här liknande känslor? Och sen har det hänt liksom. Det var mot finnen.
Ja, det var mot finnen. Det stämmer. Det var mot finnen. Första matchen där. Mot finnen. Ja. Jag kommer ihåg ganska klart och tydligt att Jag såg att jag skulle avsluta honom och sen under matchen kände jag att fan, nu finns en situation där jag kan avsluta. Gå bara 150%, slå allt vad jag har och bara fortsätt slå tills de kommer avsluta. Och då kom jag ihåg den sekvensen rakt i huvudet och bara gjorde jag det när jag väl kände på mig och då avslutade de där. Det kändes ganska sjukt om man ska veta det, för det var som att man hade sett i huvudet, sen hände det i verkligheten. Som att du inte riktigt hinner fatta att det är på allvar. Sjukkänsla.
Men Murad, jag måste säga det. Jag är ju fastnat på såna här grejer. Och nu kommer jag in på det igen. Nu kommer jag när jag pluggade neurovetenskap här. Det finns något som, säger det, livets paradox. Det är att sakerna, vi har ingen fri vilja. Det är redan förbestämt. Det är liksom en efterhandskonstruktion av oss att vi gör saker. Så jag tänker mig att, tänk om det är så att du har sett det som skulle komma bara.
Det kan vara så, som sagt. Det har varit många matcher man har känt olika känslor. Sen har det inte dykt upp. Så att jag försöker bara ta det som en typ positiv energi att jag får den känslan, men inte mer än så. Jag försöker absolut inte ta den på största allvar eller förlita mig på den för mycket. Samma sak med den senaste finnen, då kände jag att jag skulle sänka min kroppsspark. Och det var därför den där kroppssparken kom så jävla många gånger. Och jag blev nästan lite irriterad när jag väl var där inne. Jag tänkte, fuck, vad fan händer? Han går ju inte ner. Så att man ska ta de där känslorna med en nypa salt egentligen. Det behöver inte alltid stämma. Och allt är ju egentligen för att du inte ska underskatta honom. Det är väldigt viktigt. Väldigt viktigt egentligen. Mm.
Jag tänkte på det du pratade om förra gången. Det här med andningsövningar och det. Och jag grubblar på en grej som att ni inte tog upp det för jag var inte med då. Men du nämnde ju sist att du använde en app som din mentala coach själv har gjort. Och den blev lite så här intresserad av. Kan du inte berätta lite om den där appen? Vad heter den och sådär? Är det någon som finns överallt eller bara han som har en?
Ja, det är en app som han själv har skapat som heter Stark på insidan.
Ja.
Oj, vad vi kommer lära ner all.
Och han har även program på Spotify. Men för att egentligen kunna ta del av hur den här mentala träningen funkar så är det inte bara att man laddar ner den, utan det är att man lär sig själva upplägget, hur han har lärt upp en. Det tar ungefär 3 månader att börja bli stark på insidan och kunna implementera de här sakerna, så att jag hela tiden fått en guidning om egentligen de olika stegen som man kan ta för att egentligen göra. Och som sagt, kolla in för den här matchen. Jag har jobbat nästan 42 minuter om dagen enbart med mental träning. Så det är en verkligen stor del egentligen utav lugnet som kommer implementeras. Så han har också lärt mig så här att så fort du kommer upp i någon stressig situation, så fort du blir nervös innan matchen, det kan vara egentligen idag, det kan vara imorgon innan matchen, börja skuggboxas, då kommer lugnet till dig igen. Så fort du börjar känna så här, fan, shit, börja skuggboxas, så får du bort det. Så att man har jobbat mycket mentalt, mycket mentalt. Och det är någonting som många underskattar det. Men det är en otroligt egentligen stark egenskap skulle jag säga. För att verkligen bli stark på insidan.
Fan, jag tycker det är jätteintressant. Jag vill jättegärna bli bättre på att inte bli konsumerad av stundande händelser. Så typ att, låt oss säga att jag får ett mail från chefen att kom in på mitt kontor imorgon, jag behöver prata med dig. Okej? Okay? Det kan vara en sån här liten grej. Och det här har ju hänt liksom. Och jag tänker så här, vänta, har jag gjort något fel? Grejen blir så här stor
kan
för mig.
Se, det där är Asperger-syndromen. Det är aspiga i det. Jag har också det där. Ja, ja. Man vill bara stöka av det. Vad är det han vill? Jag vill veta vad det är. Men det kan komma från... Jag kan säga så här, nu börjar jag svara här på grejen. Men det är för att jag hade en dålig chef en gång i tiden. En hon. Enda gången hon ringde till mig och ville att jag skulle komma till hennes kontor, det var när det var något dåligt. Och det där har påverkat mig lite. Så när jag fick en ny kvinnlig chef, du vet jag bara, varje gång du ringer så börjar jag berätta om det här för henne. Och då sa hon så här, det är lugnt. Hon bara, om det skulle vara så att du gjort något dåligt, jag lovar, då kommer jag ut och hämtar dig istället, sa hon. Mm. Så att det var förutsättningarna med henne blev då att i de situationerna med henne så kände jag aldrig så längre. För då hade vi kommit överens om det där.
Mm. Och just sådana där situationer som du berättar till, att du kanske ska få in på ett samtal med någon med mera. Allt blir lättare när du väl har satt dig mentalt i den situationen, visualiserat, satt dig själv i den positionen, hört henne säga olika respons som kan hända, och egentligen förbereder på vad du ska svara, skulle jag säga.
Och det är det som min hjärna inte kan sluta göra. Alltså den maler och maler sig olika så här scenarier.
Kan det vara det? Kan jag ha sagt det? Kan du reagera på det? Eller vadå typ?
Men vet, titta. Ja, nu fortsätter vi prata om det här för gästen
måste kissa. Jag byter av dig sen, för jag har suttit här och väntat också på att gå på muggen.
Nej, men jag har ju liksom den där aspiga sidan. Och det är liksom... En fight konsumerar ju mig liksom något ofantligt. Och... Alltså så här, hur fan, det är ingenting som ska göras nu. Vad kan jag göra åt en stundande sak nu?
Du vill ju bara dra av den. Det är därför jag vet. Och det är precis samma sak. Jag känner likadant. Nu när jag fick de här studiegrejerna, att jag skulle börja den här kursen sent som jag ska plugga nu, då var det så att då kunde inte jag ta min andra vaccinspruta som jag hade bestämt för att jag skulle boka in. För att jag var tvungen att beta av de här böckerna och få in den här uppgiften och sen ha liksom lite... Jag kan bara inte ta den tiden och gå iväg och göra det. För att det mässar för mig då.
Det där var den snabbaste kissen jag någonsin varit med.
Ja, det är många sådana om dagen, jag lovar dig.
Jag har en liten så här, grej till. Okay, skum grej igår. Jag körde ett BJJ-pass. All right? Och jag har kört passet. Jag har liksom min vita gi i min svarta bag. All right? Och det är relevant. Jag går in i duschen. Jag bryr mig inte om att låsa in min bag när jag är i duschen. Min bag, den ligger på golvet.
Okej. Okay.
Jag har låst mitt skåp där min mobil och plånbok och allting.
Slängde den på golvet själv?
Det var som, jag lämnade den på golvet bara så här, precis framför mitt skåp. All right, jag går in i duschen, bastar, kommer tillbaka, all right, inget mer med det. Går ut så här från passen, så känner jag att det vibrerar i väskan.
Okay.
Samtidigt som en telefon ringer. Jag bara, vad fan är det här? Jag bara, ingen aning. Så bara hittar jag, då är det någon som har lagt sin telefon i min väska, okej? Okay?
Huvudvärk. Ja, då måste jag ta ansvaret att
klockan är 10:30 på kvällen, och sen så nu så här, jag bara försöker ringa upp det här namnet som har ringt mig, men jag kan ju inte låsa upp telefonen för att det är ju inte mitt ansikte och jag kan inte lösa ordet. Och jag är liksom med min tjej, hon bara säger, kolla, hon känner ju mig, hon bara säger, ja, det är okej, bli inte konsumerad av det här nu. Låt inte det här, jag bara, vänta bara tills personen ringer upp. Och jag bara, Och så blir jag tyst och bara så här. Och så han har bara gett mig ett problem. Så här, jag vill inte ha det här jävla problemet. Och tiden går. Personen ringer inte igen förrän liksom sent. Och då är vi hemma. Och jag bara svarar. Och bara, det har liksom ploppat upp en massa Snapchat. Det är någon tonåringstelefon. Och jag bara svarar i telefon. Jag bara, hej. Vet du, kom och hämta din telefon. Alltså, du har lagt en t-shirt och din telefon i min väska. Så här. Han bara, you're gonna have to speak to my friend. Jag bara, okej. Okay. Och så är det någon svensk tonåring. Och han bara, kom till Solna och hämta telefonen. Så han bara, vart åker du ifrån? Hornstull, jag åker nu. Jag bara, bra, tack, hej. Lägger på. Sen ringer det en halvtimme senare. Då är det någon britt. Och då är det hans telefon. Han bara, what's up, so I'm still in Hornstull, But I'm not gonna go get the phone. I'm like... Vad fan pratar du om? Jag bara säger, jag pratade nyss med en annan liksom kille som... det här blev ju hela min måndagskväll. Jag ville linda in den där jävla iPhonen i t-shirten och sola den ut.
Får gissa sig hem också. Och du kände att jag måste ha klar med det här ikväll. Jag vill mala imorgon när jag vaknar.
Jag vill beta av den här skiten. Och det är det som jag säger med det här med mental träning. Jag vill för att liksom komma tillbaka. Jag skulle kanske behöva den här appen för att kunna typ... Okej, Det är ett möte imorgon. Det är imorgon. Det är inte nu. Fokusera på vad som händer här och nu. Du kan inte göra någonting. Den här telefonen, han ringer när han ringer. Du har inte gjort någonting fel. Andas. Ta det lugnt.
Jag måste fråga en sak bara. Hade du mycket tvångstankar om att erkänna saker som du kanske inte hade gjort när du var liten? Hade du så här, en ålder när man kom in vad som är rätt eller fel och framför mamma för sig att man, gud, var det jag som orsakade det där? Kan det ha varit jag som gjorde att den där gick sönder? Fast, och så känt så här tvång att erkänna det som liten ett tag. Att du var tvungen att vara väldigt ärlig. Ärlig om saker som kanske inte ens man, ja men det är ingen fara, det är ingenting ens som du behöver.
Väldigt intressant fråga. Väldigt mån om att inte få skulden för saker jag inte hade gjort. Mm. Som barn.
Och sån här samvetsgrej att det här var inte jag fått dåligt samvete och någon trodde att det var du eller inte rätt ut de där grejerna. Jag tror att det bottnar i det. Jag är lite så här, jag var sån här att jag tycker inte tonårstiden var jobbig. Alltså, nu blev det riktigt djupt. Jag tyckte den tiden innan, man var 10-12, för där kände jag att det var mycket sånt där som att jag kanske tänkte att jag var skyldig till det där. Om något gick sönder var det jag som orsak. Jag fick nästan tvång att erkänna det. Mm. Och det jag är skitsamma, men jag jobbar på samma grej som du. Och nu är vi 43 så känner jag att jag börjar släppa saker lite mer.
Okej, jag ska vänta 13 år sen.
Nej, men det är viktigt allt det där med att egentligen kunna fokusera på nu, alltså, det nuvarande som händer. Och kunna släppa tankar som dyker upp och sådär. Och det är någonting som jag har jobbat mycket med honom. Att det är så, mycket tankar kan ju komma upp i huvudet. Det är samma sak under fight. Mycket tankar kan dyka upp. Men att bara kunna acceptera tanken, släppa ifrån den och bara fortsätta egentligen. Och det kan vara samma sak typ i all typ av träning, som sagt. Vissa gånger är det typ att du ska köra intervaller och det hände mig kanske för en månad sedan. Ska jag köra intervaller, kände redan efter, jag brukar köra 10 intervaller och efter fjärde kände jag, fuck, det här kommer bli jobbigt. Och började redan tveka på mig själv vid den fjärde. Men då gäller det bara att acceptera tanken, släppa den och bara gå på autopilot skulle jag säga.
Men då måste jag fråga Morad, för du är hard worker, det är det du är. Och det har du ju lärt dig från boxningen. Och jag känner igen det där, för jag gick en boxningsmatch när jag var liten. För det var ju samma grej, hela klubben åkte till en klubb och hade man alla grejer klar. Så bara, du var väckt innan, du väckte innan, du får match. Och det fick jag också, så torskade jag ju. Och jag hade gå en fight igen. Hur gick din första fight, en boxningsmatch, kommer du ihåg det?
Första fighten så torskade jag faktiskt.
Hur var det då? Var det riktigt mycket eller var det en riktig kamp? För jag blev ju sönderslagen.
Nej, det var en riktig kamp liksom. Alltså. Det var en riktig kamp. Men jag hade inte lärt mig att kunna hantera det här med lugnet. Man gick bara in och rallarsvingade egentligen skulle jag säga. Och det är så, det går inte. Du går ju slut ganska hårt, ganska direkt. Men det var en jämn match. Det blev 2-1 i motståndaren, så det hade kunnat gått vilket alltså.
Men du fick blodad tand och ville fortsätta.
Ja, 100%. Man blev hungrig skulle jag säga på att jaga den där vinsten. På att jaga den där vinsten. Så att allt handlar egentligen om det. Om att hela tiden egentligen bli bättre och bättre, kunna prestera mer och sen i slutändan, det är en kamp mot sig själv, kunna hantera alla känslor som dyker upp där, all publik som skriker med mera, så att det är någonting som man hela tiden måste egentligen utmana sig själv och kunna bli bättre och bättre på. Det blir man bara genom att träna egentligen.
Ja, du hanterar det, annars har du suttit här med 0-1 record och podda istället. Som jag.
Men apropå svinga, din motståndare som vi har pratat väldigt lite om, inte han lite bra på att svinga? Han ser lite vild ut när han boxas.
Han är vild. Kollar du hans matcher? Det är en duktig
kille. Jag kollade lite grann på honom. Han har gått i Kina också.
Ja, han mötte en kines, typ deras stjärna. Och lyckades faktiskt avsluta honom på ett lås. Jävligt skumt lås. Mm. Där han hade en hand under hans nacke och en tryckte på. Det är riktigt så nybörjarlås. Men han fick han att somna faktiskt.
Men han svingar ganska öppen,
ja,
tycker jag.
Så absolut.
Som boxare måste du se lite saker, lite luckor.
Ja, absolut.
Men det är gamla videos kanske också. Eller? Det gamla var men,
alltså, jag har ju sett den matchen mot kinesen. Hans senaste match finns inte uppe. Men jag har ju sett vissa tendenser med honom och det är en tuff kille. Han springer fram och vill slåss, som sagt. Det är tunna handskar. Man måste visa respekt till allt och alla. Det kan krävas men bara en smäll. Så
kommer
att
du vilja ta det här stående?
Vi får se vad som händer. Som mig, allt handlar om vinsten. Så att för mig spelar det egentligen ingen roll. Där matchen kommer utspela sig, där kommer matchen utspela sig. Blir det stående så blir det stående. Blir det på marken så kommer jag försöka vara alltid överst och ligga där och straffa honom hårt. Men matchen kan utspela sig vart som helst, som sagt. Jag är bra på alla aspekter. Allt från att fightas från distans till närkamp, till clinch, till på mark. Så att det kan bli hur som helst. Men en sak är säker. Jag kommer fan inte ge mig. Och vill han vinna så kommer han tvungen att stupa mig. För att jag kommer fan inte ge mig. Finns inte en chans.
Hur är storleken på grabben? Jag har inte sett honom.
Det är väl ungefär, jag tror att han är ungefär samma. Tror jag. Jag tror han ligger på 83 ungefär.
En lite lättare välteviktare som du. Typ.
Ja, alltså vi ligger samma.
Han kan till mig. En 82 sånt,
jag tror att, ja, jag tror att han är samma. Samma kroppstyp och kanske lite tyngre tror jag. Eventuellt. Men samma skulle jag säga. Så det är bra skulle jag säga.
Börjar du känna dig mer och mer trygg i weltervikt? Alltså du har ju inte känts otrygg, men du har varit lite liksom så här.
Ja, alltså så här. Mer och mer. Nu har jag anlitat en dietist som ska hjälpa mig med viktuppgången med mera. Så det blir mycket ätande efter invägning med mera. Så att vi får se hur...
Just det där. Du brukade bli... Eller du hade svårt att gå upp efter invägningen. Det stämmer. Det nämnde du sist.
Ja, det stämmer. Han tyckte att jag tog för lite kolhydrater. Men jag tyckte att jag ändå käkade ganska bra. Men han tyckte att jag käkade tog för lite kolhydrater. Så att nu har man gjort ett... Nu blir det som en kolhydratsladdning. Jag skulle nästan säga att 80-20 ungefär.
Får jag veta ungefär vilka siffror vi snackar grammässigt i så fall?
Alltså pratar vi kalorier så tror jag första dagen ska ligga på 4970 ungefär. Första dagen efter invägning och dagen efter 3860.
Hur är det fördelat då i så fall?
Det är fördelat. Jag kan faktiskt kolla.
Ja, det är intressant att höra de här.
Under tiden han kollar så vill jag trycka på den här knappen.
Jag gör det bara.
Käftsmällspodden presenteras av Celsius funktionsdryck.
Woohoo! Har du sett att Celsius har tagit över stan överallt?
Nej, jag vet bara att Käftsmällspodden har tagit över stan.
Ja,
man kan vinna resor och grejer.
Vart?
Till kolla på studio. Deras senaste tävling.
Alltså Morad, jag tycker vi ska ha såna här grejer med dig. Man kan vinna Morad Moreno och komma hem och laga mat hos dig och såna där grejer nu.
Ja, är du bra på att laga mat?
Nej, faktiskt inte. Jag ska inte.
Marokkansk mat, eller vad blir det? Kolombiansk?
Man kan göra det så basic, men...
Ja, men Andres och Morad kommer hem till att laga mat. Släng på en massa kryddor, bara skiter det. Folk bara, är det gott? Men jag håller på att brinna upp.
Men där har du inte varit. Han som lagar mat och intervjuar sina gäster.
Nej.
Där har inte du varit.
Nej, faktiskt inte.
Fan, kan du missat han?
Halv åtta hos mig hos Morad. Men nu ska vi höra på makro och sådana här.
Nu ska vi se här. Så att... Jag fick inte fram den efter invägningen, men jag har den i alla fall under matchdagen. Så att tanken kommer vara att jag vaknar vid 7, äter frukost, tar min Sigma Nutrition Refuel Shake, äter min havregryn, äter vitt bröd med färskost, marmelad och min Umara sportdryck. Det här är 7.00 frukosten. 09.30 är det dags för mellanmål, energibar, banan, Umara sportdryck. Klockan 12 dags för lunchen. Som kommer vara mycket ris, det kommer vara kyckling, sojasås, honung, kokosfett med mera.
Vad är det för ris, typ av ris då? Är det fullkorn eller vitt när du gör den här laddningen?
Det är vitt.
Det är vitt, ja. Jag bara ska gå ut snabbt då.
Sen klockan 15.00 mellanmål och 18.00 en lättare enklare middag.
Inte mycket stärkelse då? Alltså hur är det med magen? Alltså när du stoppar in allt, du blir inte lös i magen?
Alltså det kan vara så att jag brukar bli ganska lös i magen.
Nej, men jag kommer ihåg Fernando, han var ju fan risig i magen.
Ja, jag brukar du vet, det är en ganska stor chock för kroppen. Men som sagt, det här är en dietist som har gjort det. Så att han litar jag på och jag ger fullt stöd till honom. Men det är ju så när du har chockat din kropp och inte ätit så mycket. Visst kommer det vara lite påfrestande att trycka i sig det där. Men det är fortfarande bra saker som man trycker i sig. Och det är saker och ting egentligen som kommer hjälpa mig. Så det är också en tävling i sig skulle jag säga, att verkligen kunna äta, bara att kunna äta efter att ha bantat så mycket. Det är inte det lättaste heller, men det gäller att kunna hålla lugnet, fokusera och göra det du ska göra. För att har du gjort hela vägen dit, då är det egentligen väldigt onödigt att sabba allting genom att bara trycka i sig vad än du kan få i dig, utan det är bättre att ha ett program, följ det, och egentligen söndagen dagen efter, då spelar det egentligen roll, då kan vi göra lite olika saker.
Apropå det, vad är det första du kommer göra efter matchen?
Första jag kommer göra efter matchen, det är väl att ta en dusch skulle jag säga.
Är det där duschen där man går igenom fighten? Och,
ja, men det är väl lite sådär. Du
Adesanya brukar väl
snacka om det. Ja, man får vara själv.
Ja, man får vara själv. Man får tänka igenom egentligen matchen. Antingen är det en besvikelse eller så är det ett lyckorus. Och då får du egentligen gå igenom din egna match skulle jag säga.
Om man känner... lite här och där, det är så här,
absolut. Absolut. Det gör alltid, jag skulle säga att det är väldigt sällan man kommer ut från en match och inte ont. Du har oftast alltid ont någonstans. Under matchen så kände jag ingenting. Jag kände det faktiskt senast när jag kunde sparka. Jag kände att fan, jag kan sparka av hans ben. Men efteråt kände jag, fuck, det är skitont. Det är skitsvårt att gå. Aj, något kanske sönder. Men just där och då kände jag ingenting. Och det är en ganska skön känsla faktiskt. Det är en stor kontrast till egentligen hur verkligheten är. Till när du väljer där inne skulle jag säga. Mm.
Hur, jag vill backa lite mer till maten. Hur har du den nu?
Nej, men maten ser väl ut, skulle jag säga, att på morgonen kanske tar en halv deciliter havregryn. Lunch, tonfisk. Middag, tonfisk. Och från och med onsdag så, så byter jag ut havregrynet mot ett kokt ägg istället.
Oj.
För det.
Oj.
Och det blir bara protein.
Okej, det är det där. Då bort med carbsen helt för att kroppen ska bli ut med carbsen.
Yes,
suger åt sig bättre då. Men hur känns skallen då när du ligger där?
Alltså det är klart att det är aldrig kul att banta, som sagt. Vi latinos gillar ju mycket att käka och sådär. Det sitter en ganska stor aptit. Men du vet, det är del av det hela. Jag försöker alltid tänka att det finns alltid någon där ute som har det värre. Och det får mig att egentligen bli mer bekväm, bli gladare, bli nöjd med mig själv med mera. Sen får man inte glömma, det är ett mål som man har och det här är del av själva resan. Så att det kommer ganska naturligt, skulle jag säga.
Jag kommer ihåg när jag skulle banta förut ner till någon tävling. Och det var som att allt annat utom så här mat försvann från mitt psyke. Det var så här, jag såg inte tjejer, jag såg ingenting så här. Jag brukade drömma och fantisera om havregrynsgröt, typ så här, jag bara så jag vill bara äta så här, med bär och pannkakor, typ såna där grejer. Och sen så efter jag hade tävlat, då kroppen bara sög åt sig. Jag gick upp så här 10 kilo så här, på 3 veckor. Och då var det som att alla tjejer bara poppade upp överallt också. Även sen några år sedan, då var det så här, vänta, finns det tjejer på gymmet?
Du har ju bara varit den där bubblan.
Ja, du har bara varit hungrig. Ser de inte
alltså ens. Vet du hur mycket man missar runt omkring i världen? Jag menar, när jag har styrketräna mer och mindre fört upp och ner, bara som rolig grej. Man missar ju saker, man tror man har koll, man har ingen koll. Det märker man ju när man börjar äta igen. Mm. När världen kommer tillbaka.
Klart, och allt blir ju vad du egentligen, hur du hanterar dina tankar och vad du lägger ditt fokus på, som sagt. Jag tror att accepterar man läget och bara tänker, men det här är min lunch, det här är min middag, så kommer man känna sig mer bekväm, starkare på det och inte låta sig bli för påverkad. Jag skulle säga att det blir väl mer en mental laddning, för att utsätta sig för att egentligen göra den bantningen, det är aldrig roligt. Men den mentala laddningen kommer också så när du får ladda på med mat. Då känner du verkligen hur din kropp, det kan vara allt från att du tar i dig en chokladbar till marmelad, till ris. Du känner verkligen hur din kropp suger in sig allting och vilken energi du får. Så jag tycker att det är en positiv sak som händer sen. För sen laddar du verkligen mentalt och du känner dig redo för allt. Och det är en skön känsla. Mycket skön känsla.
Jag tror det är vissa som, det snackas ju mycket om weight cuts och att det är dåligt och sådär. Och det är ju det, att tömma kroppen på vatten och allt det där. Men jag tror att det är många fighters där man känner att det, exakt det där du nämnde nu, att det hör till innan match. Det hör till att du så här lider. Sen får du den här, så här, alltså kroppen bara suger åt sig energi och du bara så här, wow, nu är jag. Att det är en del av processen. Så att, nej, jag, och speciellt folk som gör såna här sjuka weight cuts och liksom så här, går upp 12 kilo till nästa dag. Det...
Men det är ganska intressant med kroppen. Vet ni vem Ronnie Coleman är?
Lightweight baby.
Ronnie Coleman bodybuilden. Han var ju alltså, innan han blev alltså pikade på scen. Den stora grejen som fick honom att pika på scen, det var att han fick lära sig av Kevin Levrone, en annan bodybuilder, att han skulle dricka en viss mängd alkohol för att torka ut det sista.
Okay.
Och när han började göra det, när han lärde sig att tajma den här alkoholen, han skulle ta den här lilla shotten eller vad det nu handlade om, det var då han kom i sin peak condition och började vinna Mr. Olympia. Så det är ganska intressant att veta vilka små marginaler ibland som kan vara direkt avgörande för hur kroppen reagerar.
Nej, men verkligen, så är det. Och det är som jag sa till dig tidigare, jag skulle säga att matchen är väl 3 fighter. Först att klara vikten, sen att göra invägningar med stegdagen och sen själva fighten. Och allt det där är egentligen för att få dig att slappna av mer, fokusera på rätt saker. Just nu är det fokus på vikten, sen är det fokus på invägningen och sen är det fokus på fighten. Fighten har man redan egentligen laddat på så pass länge, så det blir inte bättre utav att ladda varje dag hela tiden. Utan det är ett bra sätt att kunna få det att kunna slappna av verkligen och kunna fokusera på rätt saker. Jag skulle säga att den farligaste fighten där ute, det är aldrig den som är sur, utan den som är iskall, som inte känner någonting egentligen. Som inte ser eller hör någonting, utan bara är närvarande, bara fokuserad på det den ska göra och inte känner någonting verkligen.
Men Kalle, nu måste jag fråga dig här. Om du hade haft de här 3 stegen nu, om det var du, är det sådana här steg som du hade tyckt var jobbigt då? Om du skulle fokusera på första steget, hade det andra steget malt för dig då också?
Vet du, jag har ju bara tävlat som amatör och aldrig haft en stare down innan match. Jag har aldrig haft en riktig stare down. Mm. Men jag har ju kollat min motståndare i ögonen och det är ju weird för att du känner inte personen. Och det är en sån här grej. Man bara, jag känner inte ens dig och nu ska vi in och göra det här som är jävligt speciellt. Men jag tror att vissa som inte har ens provat, de kanske tycker att det är lite skumt att man bara kollar varandra i ögonen och så är det ingen som drar iväg blicken. Men det där är en del av det, alltså verkligen. Och du som har gjort det, liksom, det, vad tycker du, Mora?
Jag gillar att ha steredown på grund av att jag vill se vad motståndaren kommer komma med. Jag är van, jag vet, jag känner mig själv, jag vet att jag är villig att stupa där inne om det så krävs. Och det är det jag egentligen förbereder mig på. Och när jag väl står där framför motståndare, då vill jag bara känna vad han kommer komma med. Känner jag att han också vill att stupa med, det är bra, det är ändå det jag är förberedd på. Så att jag blir inte chockad, jag blir inte rädd, jag känner ingenting. Jag ser igenom hans själ bara, jag ser inte ens honom. Utan i slutändan, det är en kamp mot mig själv. Jag vet att om jag hanterar mig själv, kan pressa mig själv till max och bara göra det jag ska göra, så vet jag att vinsten är där. Så att allt är en kamp mot mig själv. Jag ser inte, jag blir inte, alltså jag har aldrig någon rädsla mot motståndaren, utan det är alltid en kamp mot sig själv. Det är jag mot mig själv, att kunna hantera allting. Kunna hantera alla känslor som dyker upp där. Kunna hantera distansen, slagsekvenserna, takedownens, låsförsöken, allt. Det är en kamp bara mot mig själv. Så jag känner faktiskt ingenting. Ingenting när jag ser honom. Ingenting. Jag är helt tom. Jag är helt iskall.
Nu, Morad, har ju alla galer bara arrangerats tätare också. Och det är Superior här också, FCR också. Nu, då är det ju mer att man, det blir mer aktuellt allt hela tiden. Finns det någon, du är ju en trevlig nice guy, men finns det någon svensk fighter du bara ser nu som du känner att den här skulle jag kunna göra en bra fight med? Ingen som du liksom...
Ingen speciell som jag tänker på. Men den som de ställer framför mig i buren kommer alltid vara ett hot och en utmaning för mig. Så att alltså alla egentligen som skulle kunna tänka sig att ställa sig framför mig är väl potentiella motståndare, skulle jag säga. Men ingen så speciell som jag tänker på.
Tänker du alltid på nästa match bara, eller har du så här en grov planering som lärare brukar säga?
Nej.
Har du mapped out?
Jag svarar på den här frågan. Oj. Jag svarar åt dig.
Okej.
Han tänker bara på den 25 september just nu. Inget annat. Det finns ingen dag efter den 25.
Det stämmer. Det är bara den 25 september som finns. Det finns ingen dag efter. Det finns ingen dag.
Det kanske är sista dagen den 25 september med tanke på hur
det är som man förbereder sig, skulle jag säga. Det gör dig själv att du tar vara på tiden. Du tar vara på chansen. Du tar vara på tiden i buren. Du underskattar inte någon, utan du tar verkligen vara på den tiden som du har där i buren, för det finns ingen tid efteråt. Det gör att du kommer vara extra fokuserad, extra taggad, och du kommer verkligen ge allt. Så det är så jag tänker. Jag har alltid tagit en match i taget. Ser aldrig långt framöver heller. För det kommer få mig själv att försöka underskatta honom, och det ska man aldrig göra. Du kan aldrig underskatta honom. Så att, men jag tar en match i taget faktiskt. Och just nu är det bara 25 september i mitt huvud som finns.
Och varför jag minns så här svaret, för jag älskade hans svar. Jag tror jag fick den igår av Sebastian. Eller, jag har hört den. Och det är det som fick mig, fan, jag måste se den matchen.
Har du fått ens det svaret ifrån? Var det på någon intervju eller något?
Ja, så Wendell Martinez, var det inte igår eller?
Kan vara. Eller,
ja. Wendell Martinez, gud vad du var bra.
Ja, men det han sa, jag bara wow. Det är därför jag kommer ihåg just 25 september. Då ska jag vara där och se Murad Murenov vinna.
Alltså jag känner bara, det är bara en grej med Murad. Jag känner Murad, du måste nästan ha ett nickname snart alltså.
Han snackade ju om 100%.
Ja, det var ju det
ni kom. Men jag vet inte, det har bara...
Det är det. Jag tänkte på det idag igen. Det sen så bara... var det ett annat jag började tänka på också, men det var lite lökigt, så jag ska nog kanske inte nämna det. Jag tänkte på så här, att när du snackade om förra gången, du bara, jag jobbar hårt, och bara tänkte jag bara, Murad hard work, Moreno också. Det så här. Men samtidigt så, jag vet inte, jag tycker vad Andreas... Jag tycker du ska köra en tävling där folk får komma med namnförslag. Vi säger inte att han kommer ta något och namn. Vi kommer inte säga att de är bra, vi kommer vara ärliga. Vi kommer såga dem om de är skit, så är det. Men kan inte de tävla lite här och komma med ett namnförslag? Nickname till Murad Moreno. Ni kan vinna Käftsmällspodden Kit som ni kan gå runt med er stad och göra reklam för oss.
Det kan bli bra.
Så jag tycker det. Jag vill att alla lyssnare eller Instagram-följare, vad det nu är för någonting, ska name Murad Moreno. Eller komma ett förslag.
Det är kul.
Kan bli bra. Ja. Jag har inte tänkt så mycket på nickname faktiskt, utan
det kommer, bara tänkt att
det kommer
säkert. Men jag har bara tänkt att man ska
lugnet.
Han har bara haft sitt vanliga namn egentligen. Det är bara det egentligen. Jag har inte tänkt så mycket på det.
Jag har tänkt att det är så jävla härligt att lyssna. Du är så inspirerande när du blir djupt och så här allvarligt. Just nyss var ju en sån där moment som jag bara blundade och...
Jag gillar också djupet.
Det är äkta. Ja. Det är äkta liksom.
Jag tycker, det tänkte jag på förra podden också. Du tar med en så här.
Man känner liksom.
Man tas med och så bara zoomar man in. Och det där är en konst. Alltså jag hade ju gärna lyssnat på en ljudbok bara. Och du bara läser någonting.
Men alltså, det är en inspirationssnutta.
Vet du vad som hade varit ice cold? Och det här är så här. Nu utnyttjar jag dig för min egen underhållnings skull. Men tänk dig, om du liksom skulle vara bokad mot någon, liksom så här, säg någon svensk som man så känner till, och så har man liksom en delad intervju samtidigt.
Tänk
om du ska möta den här killen och han sitter så här: jag är redo att stupa 25 september. Och du sitter där och du ska möta, alltså det är...
Det där liksom.
Men apropå det, gåshud och performance, kan vi inte snacka om det vi snackar om när vi satt åt här? Ni grabbar har ju varit och provfilma för samma roll.
Mr. Khaled.
Ja, exakt,
Ja, men om vi ska börja, vi snackar lite om det här. Klara, du CM provspelade nu här för några dagar sedan, eller när var det?
Ja, en vecka sedan exakt.
Och Morad 4 veckor sedan, va? Eller
ungefär, där någonstans.
Jaha, vem var den här? Vad var det för roll då? Vem?
Det var någon, jag vet inte fan vad det var för film. Det är någon film där de söker någon MMA-kille som heter Khaled. Som ska göra något manus när han träffar någon tjej i gymmet där. Så att det var väl för den. Så att jag tror jag och Micke är en utav typ så här, 60 pers som har spelat in.
Mycket möjligt. Nej, det är liksom någon casting director som jag tror hon är och nosar i MMA-världen och hör av sig till folk. Och filmen handlar ju om en kvinna då som har varit up and coming boxare och var på väg att bli boxare, sen så blev hon gravid och var tvungen att sluta med boxningen, och nu är ungen så här 5 år kanske, och nu har hon hoppat på MMA och ska liksom satsa, och så finns det en kille på gymmet som är Khaled då. Vi båda har varit inne och liksom fått spela och test liksom göra den här rollen. Men vet, det kanske blir världens världens projekt. Vem
eller
vet?
Världens jippo.
Vem vet?
Nej, men det är ändå bra. Frågan är bara, det kan ju bli bra eller dåligt. Det beror på hur de framställer sporten, om man säger så. Men jag känner så här. Kan inte försöka se vad är det för människor som ligger bakom den här filmen? Skulle det vara kul att ta hit dem också och höra mer en film om kampsport.
Om de vill promota film.
Kul att de upplyser det i alla fall.
Ja. Det skulle vara väldigt intressant.
Skulle jag säga.
Verkligen. Nej, men verkligen. Om de liksom... kommer på banan och när de har spelat in filmen och de vill promota den.
Ja, verkligen. Absolut. All egentligen uppmärksamhet som MMA får är väldigt bra från vanliga medier. Det behövs mer och mer och det börjar komma mer och mer, och det är kul att folk börjar se normalt på MMA. Förr i tiden var det bara kriminella, aggressiva personer som höll på, men nu kan det se en läkare, advokat, ingenjör, allt möjligt, och det är kul för att då märker man att det börjar normaliseras.
Men du kom in i finrummet också. Det var ju Kristin Kaspersson på en podd liksom.
Ja, det var kul. Kul att vanliga egentligen öron kan få höra om ens livsresa, skulle jag säga. För det kan inspirera många, tror jag.
Absolut. Och där kan vi passa på att rekommendera. Gå in och lyssna på den, för den var väldigt bra.
Tack.
Jag har faktiskt inte lyssnat på den. Jag var tvungen att lyssna på senaste avsnitt 108 av Käftsmällspodden när Morad Moreno var, för jag var inte med. Just, så jag lyssnade igenom den på 1,5 speed. Okay. Funkade rätt bra.
Det låter som något du gör.
Ja, men jag provar faktiskt två gånger. Jag bara, nej, det här kommer jag inte ens uppfatta någonting. Men jag lyssnade igenom och då fastnade jag på en grej till som du snackade om förra gången. Som inte snackade någonting om. Hur är din dåre? Du håller på att snacka om att du ska hoppa fallskärm och bungee jump. Du berättade om din polare som hade hoppat bungee jump från en luftballong.
Ja, jag fick video på det där.
Jag kan säga, första tanken var i Morad på en gång. Du vet, när man lyssnar spontant så är jag bara, fan shit, är Morad mytoman eller? Tänkte, du vet, första tanken, för det var så specificerat med höjd och allting, så jag bara googla. Så jag bara, visst fan, han hade rätt, det stämde. Så såg jag någon på Nyhetsmorgon som drog av det från 750 meter.
Han var 622.
Och jag bara, så fuck vad modigt.
Men kommer du göra det? Var du med i luftballongen?
Nej. Det är en av mina bästa polare som vi har ju. Jag och han har utmanat varandras rädsla ganska mycket när vi varit på olika delar av världen.
För men skulle du kunna, det är ganska högt.
Han vill ju ha en
alltså, jag vill göra det. Jag vill göra det. Det finns vissa saker som jag sagt till mig själv. Att de finns på min bucket list och jag måste bara göra det. Det spelar ingen roll, för det finns många saker och ting i livet.
Alltså hoppa bungee jump eller åka luftballong?
Nej, båda två egentligen. Allt från att hoppa bungee jump från och hoppa fallskärm. Det är väl de mesta. Men det han gjorde, det var att han hoppade bungee jump från en luftballong.
Ja,
när han sa det, jag trodde inte att det var möjligt. Men sen han skickade videon, jag bara fuck, alltså, det är sant. Och det var i Sverige han gjorde det.
Ja, det är Jönköping.
Väldigt sjukt.
Den här gjorde det i Västerås. När
jag kan säga, jag skulle aldrig göra det. Alltså.
Jag heller.
Men vad blir det för rekyl när du liksom när du bouncear där nere? Blir det inte någon rekyl där uppe?
Var inte så farligt på det man såg.
Hur fan kommer man upp sen då?
Eller nej, de drog ju någon grej så att hon kom upp. Det var så här, så drog de upp henne. Jag såg det. Ja, nej, det är vansinnigt. Ja, Mora, nej.
Vem ska göra det?
Det påminner också samma sak. När jag var i Nya Zeeland, då fanns det en utav världens högsta byggnader, jag tror den var 244 meter. Där har de någonting som kallas skywalk. Det innebär att högst upp på byggnaden finns det en plattform, en järnplattform. Där egentligen en grupp kommer ut med en sele som är fast vid väggen. Och då är det en guide som är med. Man går längs den här plattformen och får olika uppgifter. Allt från att luta sig fram till att göra knäböj, till att gå sidledes precis vid kanten, till att göra knäböj, till att vända sig, till att... Ja, du får olika uppgifter som du ska göra.
Men det får du
och det är också det är helt sjukt det faktiskt. Då hoppar jag fan hellre alltså.
Jag skulle faktiskt vilja gå i den här glasbro som finns i Kina, ja, tror jag, precis, ja. Det är lite roligt,
men
att man kan se.
Men Morad skulle göra det här just som han sa, för att han är höjdrädd. Han skulle jobba, ja, jag med höjden.
Alltså jag skulle inte bevisa
alltså,
mer.
Jag skulle vilja säga så här att alltså, saker och ting som du är rädd för, det finns ju två personer. Jag skulle vilja säga att 85% accepterar sin rädsla och gör ingenting åt saken. Sen finns det en liten del som accepterar att du är rädd och gör någonting åt saken, verkligen försöker utmana sig själv. För att du märker att det är inte så mycket att göra. Så fort jag har gjort det så märker jag, shit, var det bara det här? Och det är då utvecklingen sker inombords.
Har du varit i Grönan och åkt de här läskigaste?
Ja, 100%.
Och det är
ja.
Inga problem?
Alltså det är klart att det är alltid jobbigt. Jag ska inte säga allt som har med höjder att göra är alltid jobbigt, men där är det ju lättare att göra det, skulle jag säga. Okay. Det är mycket, mycket lättare, skulle jag säga. Att kunna göra, skulle jag säga. Det är inte lika farligt faktiskt som det finns.
Terapi. Man slänger sig ut i det okända, det man är rädd för.
Nej, men det där är ju självförtroende skapande grejer. Alltså,
det är väldigt, väldigt bra. För du känner så verkligen att det finns ingenting som kan stoppa dig. Om du gör saker och ting du är rädd för, vad fan ska stoppa dig då?
Nej, alltså grejen är så här, jag har gjort allt det. Inte hoppa, men liksom... Jag jobbade på Gröna, jag åkte fyrt fall hela tiden. Men nu när man börjar åldras, nu ska jag fan aldrig göra det här. Nu har jag barn att tänka på. Du kommer i rädslan. Rädslan kommer senare istället.
Men det är ju inte rädslan på det sättet. Det är att du har det är ansvaret som förälder du känner. Det är ju naturligt. Du ska ju känna. Det
därför känner jag att jag ska inte hoppa bungee.
Nej, men det vore ju dumt om du kände.
Vikten också. Det är också
men alltså det vore ju idiotiskt om du kände med fyra barn att du ska hoppa bungee.
Ja, precis. Hade jag varit...
Vem är det du ska bevisa något för, skulle jag sagt till dig i så fall bara.
Nej, fan.
De säger ju så att ju äldre du blir, desto mer försiktig blir man egentligen. Konsekvenstänket ökar, så är det. Ju yngre du är, desto mer egentligen vågar du göra egentligen. Så är det. Speciellt du som har barn också, då blir det med att man kanske tänker på dem istället för att tänka på sig själv.
Viktigt att göra det.
Och det är alltid den tanken man tänker på, vad skulle hända om någonting går fel? Är det värt att sätta sig i den situationen? Lite sådär. Faktiskt. Så det,
En grej som du kan göra om du... gilla utmaningar. Åk buss till Machu Picchu. För där, alltså det är fan läskigast jag har sett. Man kollar rakt ner i stupor och de åker buss, de kör som dårar. De bara kör om varandra mitt i fan fyra
buss. Det finns ingen så här, det finns ingen vägspärr heller.
Nej, precis. Så testa det där får vi se.
I Colombia har jag åkt sådana vägar.
Det är
knasigt faktiskt, som ska ärligas. Det går inte att slappna av. Det går inte att slappna av.
Jag gjorde det i Grekland i somras också. När man är uppe vid bergen och bara...
Sen, du är förlovad nu, du har också ett ansvar.
Ja,
kan inte
faktiskt
lämna någon med en lägenhet själv där, eller ett lån. Så att
nej, det är för dyrt.
Slutar du
och... Det finns ju till och med vägar i Sydamerika. Det finns en väg som heter Djävulens väg i Peru. Faktiskt min mammas kompis som kom där i en bussolycka som ramlade ner.
Ja, men det händer ganska ofta.
Det är ganska ofta tyvärr, alltså, som det är olyckor där. Tyvärr, faktiskt. Det är ganska läskigt. Alltså. Just de där vägarna är inte att skoja med.
Nej. Ja, hur fan kom vi på det? Nej,
spelar roll.
Risker och grejer.
Men allt som handlar egentligen om att utmana sig själv, det är kul. Allt som handlar om utmaning. Väldigt, väldigt roligt.
Alltså vi kan ordna en bungee jump-grej om du vill. Alltså.
Ja, jag skulle inte säga nej till det faktiskt.
Om du gör, då måste vi ju filma det om.
Han vill ha allting på film. Absolut. Alltså, får vi följa med?
Ja, absolut. Men
shit, det skulle vara bra om vi gör så här filmgrejer och det, Morad, i framtiden. För du är ju som man kan göra grejer kring. Det skulle vara intressant
skulle inte
att göra någonting.
Ja, jag kommer hoppa. Jag vet att när jag
men det här är så här säsongsbaserat, så antagligen så måste vi göra det ganska snabbt. Ja, eller
man
vänta
kan
till
spinna
nästa.
På, det är ingen stress. Det är inte så att Morad ska försvinna någonstans. Han ska komma in för nästa fight också. Det är ju bara rolig grej att bara prata mer om.
Bra, för då nästa spelare är i december. Jag vet att du sa att det finns inget annat för den 25. Men kommer du eventuellt tävla i december också?
Vi får se. Vi får se hur allting blir. Just nu bara 25 september.
Han kanske inte lever efter den 25.
Vi får se. Vi får se hur kroppen är, hur man har tagit några skador med mera. Så vi får se hur allting blir. Men just nu jag tänker bara på 25 september. Det finns ingenting egentligen annat. Jag har inte ens tänkt på 4 december om jag ska helt ärlig. Det finns inte i mitt huvud om jag ska helt ärlig.
Jag tänkte mest på framtiden. Och när du är, säg, 6-1 i din record, vad kommer du vilja gå vidare till en annan organisation? Eller kommer du vilja stanna på Superior? Eller kommer du...
Vi får se. Alltså, mitt mål är alltid att kunna livnära sig på sporten. I dagsläget kan man ju inte det. Så det är väl mitt mål egentligen. Kunna livnära sig på sporten. Och sen kan man ju ta det därifrån, skulle jag säga. För då blir det mer att du kan lägga mer tid på träning. Du kan verkligen prioritera din träning. På allt egentligen. Och det är väl dit alla idrotter tror jag vill komma. Och det är väl den stora egentligen efterfrågan man vill göra för att komma dit. Och det är ganska svårt. Men just nu som sagt bara 25 september som finns i mitt huvud. Och sen vet vi inte vad som händer efteråt egentligen. Så att bara det egentligen just nu.
På tal om att livnära sig och så. Hur gör du typ nu Fight Week? Tar du semester från
din jobb? Ja, det stämmer. För man dricker mycket vatten och man låg på energi och man har knappt energi för att göra någonting och det är väl smart och sådär. Det gäller också att fokusera. Som sagt, det är en kille som kommer stå med dig i buren mitt emot och han kommer försöka slå dig skallen av, så det gäller verkligen att ta uppgiften på största allvar och absolut inte underskatta någon. Och jag tycker att jobbar man samtidigt samma vecka, det får ens fokus till andra saker. Man måste ändå ta sin uppgift på största allvar, verkligen.
100%. Där har vi den. 100%. Ja. Nu på lördag, 25 september, Fryshuset. Be there or be retarded.
Ja, när börjar galan?
När börjar
galan?
Det? Precis, bra där.
Klockan 7. 19.00 tror jag.
På kvällen?
Ja. Lite sen.
Men vadå? Men första fighten klockan 7?
19, ja.
Oj, oj, oj.
Har du någon aning om vart du är på kortet?
Jag tror jag är match nummer 2 eller 3.
Ja.
Jag tror nummer 2.
Han känner som helst på den är på plats.
Ja, absolut. Ja,
men det är på Fryshuset då.
Ja.
Jag har inte varit där. För det är liksom, de går ju tillbaka där allting startade. Mm. Är någon av er som har varit
back
där?
Back to Roots. Heter inte galan Back to Roots till och med?
Det kan vara så.
Jag tror
inte
att jag har för mig
jag
det.
Tror jag också.
Fryshuset, ja.
Har ni varit där?
Ja, absolut.
Hur är stämningen där? Hur är liksom...
Det är en bra lokal, stor. Det är en baskethall egentligen. Jag gick i gymnasiet där. Fryshuset gymnasiet.
Ja, så du känner dig hemma där?
Ja, men jag har mycket minnen därifrån. Mycket minnen. Det är en bra lokal och det var egentligen där jag såg mina första Superior-matcher. När jag var 16-17 ungefär.
Då måste det vara speciellt att stå där.
Det finns mycket minnen i den där lokalen kan jag säga. Faktiskt. Det finns mycket minnen. Men som sagt, det är vad det är. Det finns mycket minnen. Men
som du ska använda som drivkraft.
Allt ska vara som en drivkraft, som sagt. Men som sagt, det gäller att ha sitt fokus, vara på plats, vara närvarande. Och inte fokusera på saker och ting som kan ta din energi. Och det är någonting som jag försöker vara väldigt så här, stark mot mig själv hela tiden. För att jag inte ska underskatta motståndaren. Hela tiden ha fokus på rätt saker och fokusera på vad du ska göra. Det gör att dina tankar från andra saker helt och hållet går bort. Du ska inte tänka på publiken, vem fan som är där, vem som kollar, vilka som kommenterar mera. Du ska bara tänka på din uppgift, vad du ska göra där just då. Och det är bara det mina tankar är. Jag tänker ingenting. Ingenting annat. Jag ser bara han framför mig. Hur han rör sig. Vad jag gör med mera. Ingenting mer.
Är det samma låt igen?
Den är skön.
Jag har faktiskt tänkt några gånger byta. Men jag har aldrig torskat till den där låten. Så att jag kommer köra den låten. Men det kommer bli ett annat typ av intro. Det kommer bli en liten remix där. Så den är inte helt klart hur den kommer bli. Men det kommer bli något riktigt fett. Någonting som får mig att tagga till. För det är viktigt just i den stunden när jag går den gången.
Men du brukar springa in, eller hur?
Ja, men som sagt, allt är bara, det kan vara impulskänslor. Det kan vara olika, allt är från känslan som dyker upp just där och då. Och det är det som egentligen kan hantera vad jag väljer att göra. Om jag väljer att gå eller springa eller stå kvar och sen komma. Jag har inte tänkt så mycket, men allt är egentligen vilka känslor som dyker upp och vad jag känner mig just med bekväm och så, vad som visar vem jag är just där och då. Det har alltid varit min tanke.
Fan, du säljer en fight alltså.
Ja.
Man blir riktigt taggad.
Jag måste bara fråga, om du har funderat på ett alternativ på en annan låt, då måste det ju finnas ett alternativ. Det måste ju vara någon låt som känner så här. Kan du inte nämna någon då? Vad är det för, om det är något man känner till?
Kvalt kan allt från, om du har sett filmen The Rock.
Det, med Sean Connery, ja, med gamla.
Det finns en intro-låt där. Riktigt fet.
Jag måste kolla det i så fall.
Terminator, det finns många. Jag är lite latinolåtar. Det finns många. Det finns många låtar där som finns och återspegla på. Men sen gäller det att ha en speciell låt som får upp dina känslor. Allt handlar bara om att kunna få upp mina känslor och visa, få fram min eld just där och då. Och det är väl det som trycker mest. Sen finns det många låtar som är sköna med mera. Men för mig handlar det om allvar i den stunden. Och det är viktigt att det återspeglar både min karaktär, hur jag är där, och i låten jag kommer med.
Ja.
Jag skulle inte vilja möta dig.
Men det ska du inte göra heller.
En läggkick kanske, vi får se. Ja.
Men jag hör hans röst. Alltså.
Jag hör också hans röst. Ja. Nej, vi har väl kommit fram till veckans käftsmäll.
Veckans käftsmäll.
Ja, Morad, kom igen nu.
Yes, veckans käftsmäll får samma kille som alltid får
han
fick trubbel. Milos Tessic. Han gick faktiskt match i...
Hur gick det?
Han torskade, men det var jämnt.
Du var där.
Ja, jag kommenterade jämnt. Någon Milos.
Ja, exakt. Näst sista matchen. Han får en riktigt fet. Han gillar det där. Han är skön.
Det är samma. Han kan få... Såhär,
han blir glad.
Lite tråkigt att han torskar, eller? Eller blir han mer ödmjuk nu när han torskar?
Nej, han är duktig. Han gör sin grej. Han hade varit sjuk en vecka också. Så jag tycker att han gjorde det bästa av situationen. Så han är duktig kille. Men han ska alltid få köpsmälla.
Jag kan bara abonnera nu på köpsmälla. Lika bra.
För fan, bjuda hit
honom. Ja, det tycker jag. Ta med honom nästa gång. För det är alltid roligt med karaktärer.
Ja, han är skön.
Får vi höra vem han är då? Ja, nej. Får vi tacka dig, Morad, för att du
tack
alltid kommer hit.
Själv.
Och framförallt för att du är så himla talför också. Att man bara kan komma hit och sitta ett vanligt samtal med dig. Att det inte blir så stelt och man bara... Ja.
Ja.
Nej, tack själv då. Missa inte fighten på lördag.
Om ni inte är där via Play, exakt. Även om ni är där, då på via Play också. Titta hemma en gång till sen. Titta någon gång. Streama några gånger så att det blir fler som tittar. Så att vi får upp intresset för
Tack så mycket.
Tack själv.
Danke.